tackar dig för din nåd, Herre. Vi prisar dig, Fader. Och medan vi ännu står ska vi läsa i 1 Johannes 4 som kommer att vara min utgångstext idag. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Många falska profeter har gått ut i världen, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, och vi tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. För sån han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff, och den som är rädd är fullkomnad, är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har fått ha från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Varsågod och sätt er ner. Tack ska ni ha, lovsångare. Ja, det är en varm dag. Det har vi också erfarit. Lustigt att det alltid slutar med åskväder. Man nästan märker att det ligger runt hörnet. Vi har i alla fall njutit ganska mycket hos oss och tar det ganska lugnt, vilket man behöver göra när det är semester. Eller hur? Åtminstone försöka ta ut lite ledighet. Jag läste alltså 1 Johannes 4. Vi håller ju på under sommaren och undervisar ur 1 Johannes brev. Och på min lott nu då föll kapitel 4. Kanske lite dumt att börja när man läser kapitel 4 med en liten bakgrund kring 1 Johannes brev. Men jag tänkte faktiskt göra det så att ni får en liten historiebeskrivning. Man kan ju själv studera det här i Svenska folkbibeln och i studiebibeln. Kan du läsa ofta introduktioner till de olika böckerna i Bibeln, varför de skrevs, till vem de skrevs. Och det ger alltid en liten bild, och det är ganska bra att läsa så att man har lite hum om vad man liksom läser kring och varför de skrev de här breven. Och då står det så här i folkbibelns introduktion till Johannesbrevet. Syftet med varför Johannesbreven skrevs var för att det hade kommit in en villolära som spridit sig om att Jesus inte var Guds son, kommen i köttet. Det var gnostiska tankar där man säger att Jesus, han kunde inte vara Gud, för det gudomliga kan inte lida och dö. Så man hittar sin egen självsnickrade väg, och man tänker att ja, Jesus, han blev Gud. Ja, han var lite Gud när han gjorde tecken och under, men sen när han började lida och dog, så nej, då var han inte Gud, då var han bara en människa. Och det här var felaktiga tankegångar, vilket då Johannes ville skriva till och för att reda ut. De här levde i någon slags, de här falska lärarna, i någon slags falsk frihet från synd och såg ingen nödvändighet i att hålla Guds bud. Och såg också ner på andra församlingsmedlemmar som mindre värda kristna. Det där med att inte hålla Guds bud och att det inte är nödvändigt att man inte har synd, det känner vi igen än idag. Jag vet inte hur det är hos er, men det finns tankegångar också idag med att man behöver nog inte omvända sig, det är inte så viktigt, med synd finns, ja, vi är ju rätt bra ändå. Och de här tankarna har rört sig väldigt länge, så det är inga nya tankar. Och därför ville då Paulus skriva så att de skulle förstå att vara vaksamma. Vad han säger och fäster, han befäster två huvudsanningar i det här breven. Den första är tro. Tro att Jesus Kristus är Guds son. Och det andra är moral, att vi ska älska varandra. Det här är två huvudpunkter som finns i Johannes breven. Tro och moral. Och man kan också gå in på hur folkbibeln delar in första Johannes brev som vi har läst, att kapitlerna 1-3 handlar om gemenskap med Gud och varandra. Han är lustig, Johannes, han har alltid liksom två sidor. Det är Gud och varandra. Sen har han Kristus och antikrist, liksom här två motpoler. Och Guds barn och djävulens barn. Det här har vi behandlat lite grann i de tidigare söndagarna under sommaren. Men i kapitel 4 som vi ska studera lite närmare idag, så står det att han pratar om sanningens ande och villfarelsens ande. Han säger att vi inte ska tro alla andar. Och så ger han också kännetecknen på andar. Och sen Guds kärlek och vår, en stor del av Johannes, första Johannes 4. Och det sista kapitlet som Stefan får gå in på nästa vecka, ett segrande liv. Det låter väl bra. Så du hoppas att du möter upp och tar med dig alla vänner och tänker, det här vill vi ha tag i. Och det ni kommer att få tag i evangelium om Jesus Kristus, för det är ett segrande liv med honom. Så nu avslöjar jag fortsättningen här helt kort. Men jag har också studerat lite annan vinkel. Det är alltid bra när man ska undervisa, då blir man lite nervös. Så jag tänker att jag måste ha lite större och bredare förståelse för det jag ska presentera. Så jag kikar lite grann i The Message Bible och deras introduktion, eller hans introduktion till Johannes brevet. Och den tänker jag läsa i sin helhet, så får du lyssna lite här. De två mest svårhanterliga sakerna i livet är kärleken och Gud. Jag håller faktiskt med. Vanligen kan de värsta problemen i våra liv spåras tillbaks till misslyckanden, dumhet eller elakhet på någonting av dessa områden. På något av de här två områden så berör mycket av det vi har misslyckats med, det vi inte har nått upp till, eller dumhet, eller när vi har varit elaka, berör just Gud eller kärleken. Den grundläggande och bibliska kristna synen på saken är att båda är nära sammanflätade. För att leva med Gud måste vi älska varandra. För att älska varandra måste vi leva med Gud. Gud och kärleken kan inte skiljas åt. Och det är det här lite giljotinkänslan man får när man läser det här. Jag vet inte hur det är med dig, men jag får sån här, du måste. Och det är ett jättejobbigt ord i vårt samhälle idag. Du måste ingenting, du får göra vad du vill, du har fri vilja. Men så pass nära är de här två sanningarna varandra. De sitter så ihop att när du läser i första Johannes så inser du att du kommer inte undan. Och det är där det blir lite läskigt tills man förstår att det finns ett segrande liv. Okay? För att leva med Gud måste vi älska varandra. För att älska varandra måste vi leva med Gud. Gud och kärleken kan inte skiljas åt. Och det är det här som de här tre breven Johannes skriver reder ut. Och vad är fokus? Jo, Messias, Jesus Kristus. Han är den som till fullo visar vad ett liv med Gud innebär. Jesus är också den som till fullo visar vad det innebär att älska varandra. Jesus förkroppsligar det riktiga, komplexa och oupplösliga sambandet mellan Gud och kärleken. Men det finns ju alltid de som inte vill låta sig bindas vid den Gud och den kärlek som Jesus uppenbarar. De vill tänka sig, Gud på det sätt som passar dem bäst. Johannes hade ansvar för en församling eller flera, och där fanns det sådana grupper. I sina brev lyfter han på nytt fram de ursprungliga och levande enheten mellan Gud och kärleken som blir synlig och åtkomlig för oss tack vare Jesus Kristus. Det här var alltså lite introduktion. Då ska vi gå in på de huvudämnen som vi hittar i första Johannes 4. Jag har egentligen två huvudämnen och de berörde jag redan där i ingressen. Det första är pröva andarna Och den andra är Guds kärlek och vår. Är ni beredda? Är det bra? Jag måste svänga den så att det blir så mycket smygreklam här. Okej. Vi läser i första Johannes 4, vers 2-4 så här. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Att bara man läser det här bibelstället och tänker efter lite grann. Så ja, åtminstone mig gör det glad. Tänk vad han har gett mig. Vilken förmån. Och jag har några lite så här små saker som jag vill ta upp kring det här. Vad gör Johannes först? Johan uppmanar oss att pröva andarna. Det är det han säger. Det liksom blir en uppmaning. Pröva andarna så att ni känner igen dem. Lyssna inte till vad som helst. Utan när du hör någonting och du blir lite osäker, pröva. Står det här tankegångarna eller den undervisning du hör eller den filosofi kanske som läggs fram. Blir Jesus i fokus? Kom Jesus som Guds son och blev människa. Det är det han säger här. Och han säger, tro inte allt ni hör. Gör en noggrann bedömning av vad folk säger. Det är inte alla som pratar som Gud som kommer från Gud. Och han är lite tuffare, han säger faktiskt, från oss har de utgått. Och vi ska inte gå djupare in på det, men det är viktigt här att säga att det kan låta som Gud ibland. Men det är viktigt att bekänna Jesus som Kristus. Och vi kan titta lite närmare på det längre fram. Och sen säger han en annan sak. Så här känner ni igen Guds ande. Så han ger också råd. Han säger vi ska pröva andarna, men sen säger han hur. Han säger, så här känner du igen vad som är Guds ande. Alla som öppet bekänner Jesus Kristus som Guds son, kommer till jorden som människa av kött och blod, kommer från Gud och hör till Gud. Varför är det så viktigt att Jesus blev människa, att det kommer fram? Jo, för om inte Jesus hade blivit en människa, ställt sig under samma lagar, under samma omständigheter som vi, och där i uppfyllt lagen, så hade han heller inte kunnat bli Guds felfria offerlam som tog vår synd och skam på sig. Så där förstår vi att det är jätteviktigt att Jesus, det står att han lämnar sin Guds härlighet i himlen faktiskt. Han var och är Guds son, men han valde att lämna bort den auktoritet han hade som Guds son och gå ner och ställa sig under samma lagar som du och jag står under. Samma omständigheter, möta samma saker utan att dra liksom i den där special, ups, liksom snöret som man drar, det ringer en vän, och det kunde han ju göra, han kunde ringa den helige ande. Ja, han pratar ju direkt med honom, men i alla fall, ni förstår. Han var under samma sak som vi. Och det här är urviktigt när det gäller den kristna tron. Att Jesus är Kristus. Det var också därför han kunde fullt ut ta vårt straff. Och det är också därför han har kunnat försona oss med Gud. Vilket är det fantastiska evangelium vi har. Gud försona oss med sig genom Jesus Kristus. Okej? Okay? Om Jesus inte vore Guds son, och om han inte hade kommit som människa, så hade det inte funnits någon försoning för oss. Då hade vi suttit riktigt illa till. Men nu finns det ju det. Utan Jesu död och offer hade vi inte kunnat bli försonade med Gud och förlåtna och fria från synd och skam. Fantastiskt tycker jag. Sen säger han också, så här känner ni igen antikrists ande. Så han berättar att vi ska pröva andarna. Sen säger han, så här känner ni igen Guds ande. Det är den som bekänner att Jesus är Kristus. Det finns ingen frälsning utan Jesus Kristus som dog för våra synder och att vi bekänner oss till honom. Hur ska ni då känna igen antikrists ande? Står så här, ingen som vägrar att erkänna att Jesus kommer från Gud, det är antikrists ande. Alltså den som vägrar att erkänna att Jesus kom från Gud. Det är villfarelsens ande som ni har hört skulle komma. Det betyder på Johannes tid, han levde ju kvar. Han hade också skrivit Johannes evangelium, det som man tror i alla fall. Så han hade sett, och han säger ju det i början av första Johannes 1, att vi vittnar om det vi har sett och det vi har hört. Så det här är ganska kort tid efter att Jesus har dött. Och redan då pratar vi alltså om denna ande som rör sig. Samma tankegångar kunde vi lite känna igen här tidigare, eller hur? Det finns tankegångar som på något sätt inte är nya. Men de satte igång strax efter. Alltså varför skulle det finnas en antikrist om inte Kristus hade kommit? Så det gamla förbundet tror jag inte har så mycket med antikriststankar att göra på så sätt. Men de fanns säkert redan där, eftersom hela Bibeln och allt pekar på Jesus. Det här är någonting som Jesus har sagt till lärjungarna som ska komma. Men nu pratar han om en ande som man ska känna igen. Den som inte erkänner att Jesus är Guds son. Och det kanske du kan komma på nu. Ja, jag känner ju till det här och det här som faktiskt säger att Jesus var bara en profet. Och han var en så allmänt bra kille. Det säger inte att Jesus är Guds son. Eller tankar på att jag behöver inte omvända mig. Jag behöver ingen synda förlåtelse. Gud älskar alla människor ändå. Där behöver du pröva anden som ligger bakom det. Förstår du? Är ni med? Ja, jag vet att det är varmt. Ni är jätteduktiga. Fantastiskt bra. Så det är inget konstigt att om Jesus kommer, ni vet ju att om någon kör igång en rörelse så tar det ju inte så länge innan det kommer emot rörelse, eller hur? Det är liksom nästan på beställning att någon tycker så här, så börjar man proklamera det. Det tar inte länge förrän någon säger jag tycker inte alls så där, så skapar man en motrörelse. Jag tycker lite naturligt att det finns en antikristand, eller hur? Och den här säger han att fanns alltså redan då. Och det är väl klart att det Gud gör kan inte världen förstå. Så vi kan inte förvänta oss så mycket annat än att de kommer att argumentera mot Gud och evangelium. Och Paulus han säger att jag skäms inte för korsets kraft och för evangelium, för det korsets kraft, det handlar om frälsning. Jag skäms inte för det, jag står för det. Jag behöver dö med Kristus, jag behöver uppstå med honom, jag behöver en frälsare. Det är det han står på. Och jag tror att det är viktigt att vi inser när vi läser det här att de här orden är inte skrivna för att skrämma och säga att det kommer en antikrist. Jag vet inte hur många av er som kanske upplever det så ibland när man läser Bibeln och vissa saker. Jag kan göra det och jag brukar lämna dem faktiskt tills jag vet att Gud bara visar mig. Nu är det dags för dig att förstå det här. För jag tror att Gud uppenbarar efterhand. Och vissa saker förstår jag inte, det gör inte du heller. Men det gör ingenting, för jag vet en sak. Jag älskar av Gud. Och han leder mig och jag kan vara trygg i den kärleken även om jag förstår allting. Eller hur? Och det är en trygghet att leva med. Så det här handlar inte om att skrämma kristna för att de inte ska veta och säga att det kommer en antikrist, det kommer en liksom. Utan det handlar om att vägleda för att vi ska kunna pröva det som vi hör, det som vi lyssnar till, det tankar vi börjar röra oss med, de tankar vi börjar leva efter. Förstår du? Okej. Okay. Sen finns det en punkt till som Johannes lyfter upp i pröva andarna punkten. Guds ande bor i er och har övervunnit världen. Det står att han bor i er och han som är i er är större än den som är i världen. Vad skönt att veta att det finns en som bor i mig. Han har övervunnit. Det står så här, han som är i er är större än den som är i världen. Det är ju inte för att vi är så jättebra. Alltså jag har övervunnit världen. Stod det så? Nej, ibland tänker vi att det är vi som ska liksom uppbåda den här energin på något sätt och säga att jag tror inte på det där, jag tar inte emot det där, jag står emot det där. Och så blir vi väldigt aktiva och tänker att det är så vi ska agera. Men nu står det ju att det är han som bor i oss. Som har övervunnit dessa. Tillsammans med honom, när vi sätter tro till honom, kan vi övervinna det här. Han är större och det handlar om honom och det han har gjort för oss. Vår trygghet finns inte i oss själva eller det vi har gjort eller presterat, utan i det han har gjort för oss. Och vi övervinner i Kristus. Det var de här fyra underpunkterna till att pröva andarna. Andra delen av Johannes, första Johannes 4, så står om Guds kärlek och vår. Och det är här det blir den här balansgången, eller ska säga den här spänningen mellan att måste älska, att Gud är kärlek, att inte måste någonting. Och vi har svårt med det här måste, eller hur? Jag vet inte hur det är med dig, men det poppar lätt upp. Tvinga mig in till någonting. Upp! Stopp! Bort med tassarna. Jag vet inte hur ni har det, men så kan det vara ibland. Och jag tror ändå att det finns någonting därför att om Gud är kärlek och han har påverkat våra liv så måste hans kärlek få ett uttryck. Det måste synas, det är bara så. Och vi kommer inte från det hur mycket vi än vill och försöker förklara, men jag är en svag människa och jag fixar inte det här. Och det är det här som han pratar om här i den andra delen. Vi läser första Johannes 4 och 7 till 8. Mina älskade, låt oss älska varandra, för att kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så Johannes, han konstaterar att den som är född av Gud och känner Gud, han älskar. Den personen som verkligen känner Gud, känner Guds väsen, den personen älskar också. Alla som älskar är födda av Gud och har en relation med Gud. Det är inte bara att känna till om Gud, utan det har hänt någonting. Gud har blivit mitt fokus. Som vi sa, allting kretsar kring honom, som du pratar om i den här sången. Och den som inte vill älska känner inte Gud. Vi förstår inte honom. När vi säger, jag vill inte älska, jag tycker jag har rätt att ha rätt här. Det är min rätt att ha rätt här, stå på min åsikt, punkt. Jag menar, då har vi missat poängen med Guds kärlek. Det står att älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Nå, hur definierar då Johannes kärleken? Vi tittar i första Johannes 4 och 10 framåt. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Det här är liksom, om du vill sätta upp något bibelställe på din spegel, då är det här bibelstället, för det här är evangeliums kärna. Det är precis det här det handlar om. Och jag tror vi många gånger har fått det om bakfoten. För vi upplever ju att det är vi som ska älska och vi ska göra så mycket. Och vi har liksom pålagor och vi klättrar snabbt upp på Guds steg. Och vi glömmer bort att det var ett kors som gav oss överhuvudtaget en relation med Gud. Att vi blir bemötta med kärlek. Och det är det står här. Om du inte minns något annat från den här kvällen för att det var varmt, minns det här. Första Johannes 4:10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud ens, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Är det bra? Det är Bibeln. Det är evangelium i en nötkärna. Det är så här, det är det här det handlar om. Gud visar sin kärlek till oss genom att han sände sin son till världen för att vi skulle få leva tack vare honom. Så kärleken handlar alltså inte om att vi en gång älskat Gud, eller att vi älskar Gud, att vi lyckas älska Gud, och jag älskar Herren Gud av hela mitt hjärta och hela min själ och allt mitt förstånd. Alltså jag kan räcka upp handen på att det är någonting som jag skulle vilja göra mer och bättre, men som jag så ofta misslyckas med. Så ofta kommer det in andra saker i mitt liv som tar mitt fokus. Förstår du vad jag säger? Men det är ändå inte det som är fokuset här. Det är inte det som är poängen. Utan han säger att han först har älskat. Varför är det så viktigt? Jo, för att Guds kärlek gör någonting. Gud säger, jag älskar och jag sänder. Förstår du? Han agerar. Hans kärlek gör någonting åt din och min situation. Nu är det så att Gud gjorde någonting när du hade presterat vissa saker? Var det så att Jesus stod vid korset och så säger han så här, ja, du tycker du ska pressa lite till. Kom igen nu. Sen ska jag stiga upp, för jag tycker då är du värd det. Okej, ni ser helt förvånade ut att hon står där på mitten och säger så här. Men ni förstår exakt vad jag menar. Och ibland så är det vi tror. Vi lever i någon slags plågokristendom. Där det är vi som hela tiden ska nå upp. Det är vi som borde bli bättre. Och ja, visst, absolut. När vi läser och speglar oss i ordet, vad ser vi? Vi har en spegel framför oss och det är smutsfläckar och sminket har runnit ner. Alla masker vi har lagt på. Vi trodde de var så bra. Vi trodde att de höll. Men de har krackelerat. Där står vi liksom lite skammis. Och ingen har sagt någonting. Där har jag liksom blott i ansiktet på helt fel ställe. Jättebra om någon säger. Och det är vad Guds ord gör. När vi speglar oss i vad Guds ord säger, då känner vi, jag kommer till korta. Jag fixar aldrig det här. Hur många känner igen sig? Jag fixar inte det här. Jag vill älska min medbroder, men oj vad han är besvärlig. Jag vill tycka mer om min man och mina barn. Jag vill lyckas bättre med det. Men jag kommer så ofta till korta. om då min tro handlar om att det är jag som ska älska Gud och jag ska liksom uppbåda lite mer energi, då är det bäst att gå på det kristna gymmet snabbt så det börjar hända någonting. Liksom. Problemet för mig blir att jag orkar en tid, sen orkar jag inget mer. Så tänker jag, okej, det har gått en tid. Och sen provar jag igen och så tar jag nya tag och så kör vi en ny ronda. Det kan vara en diet eller det kan vara något annat som vi alla känner igen. Och så tar vi nya tag och det kommer ett nytt år och vi tar nya löften. Och sen orkar vi en tid och så, varför misslyckas jag jämt? Det visar bara vilket jättestort behov jag har av en frälsare. Och det är det han säger. Alltså han har först älskat så att han sände sin son till att dö för dina och mina synder. För att ta dem på sig. För att jag skulle kunna bli försonad med Gud. Det är det som är evangelium. Det betyder att jag varje dag, jag får ropa Abba fader, förbarma dig över mig. Hjälp mig, jag behöver dig. Jag behöver dig varje dag. För jag ser att jag behöver älska min broder och min syster. Jag behöver älska de som är runt mig. Och det är svårt. Det är inte lätt. Och jag har ett hårt hjärta. Varför? Jo, för att jag har tappat fokus. Och fastnat på helt andra saker. Det här är bra tycker jag. Därför det handlar om att lever vi i kärleken så lever vi det sanna livet med Gud. Det är då vi märker att Gud, jag är så beroende av din kärlek. Och jag tar emot den, jag låter dig varje dag. Jag säger, här är jag i min svaghet, men jag vänder mig till dig. Som en, ni vet, en blomma som vänder sig till solen. Och där hämtar den sin näring och låter honom få lysa på så att den kan stråla ut. Och det är det som Guds kärlek gör när jag möter hans försoning. När han säger, du kan inte det här, du förmår inte det här, det är okej. Okay. Jag skäms inte för dig, det är ingen fara på taket, jag känner dig. Men jag vill ha gemenskap med dig, därför sände jag Jesus. Det var ju inte vi som ringde till Gud och sa, alltså här nere på jorden är det kaos, Gud, du måste göra någonting. Ja, ah, just det, okej, kanske jag ska börja sända min son nu, det börjar väl vara dags. Det var liksom min plan som jag hade någonstans. Han hade inte frågat dig ett ord. Ingenting, det är helt och hållet hans egen vilja. Det är helt och hållet hans eget initiativ att älska dig och mig. Och det är det du och jag behöver förstå. För då kan vi slappna av och säga, visst misslyckas jag, men det är det som är huvudpointen. Huvudpointen, han har älskat mig. Han har öppnat en väg för mig. Han har tagit mina synder. Han tog min skam. Inför honom är jag fri. Då är jag också fri att älska andra som också har samma problem. Samma som man brukar säga, kolsupare som jag. Som har samma syndiga natur. Som kämpar med samma sak. Men jag har en frälsare som lever. Jag vet att min förlossare lever. Det är det jag lever av. Hänger du med? Det är det det handlar om. Och innan jag avslutar, det här är så här kort nu, så vill jag ändå berätta, fastna vid det sista bibelstället i första Johannes. Det kanske inte är det sista i själva första Johannes 4. Men jag vill stanna vid ett bibelställe. Det står så här i första Johannes 4, 18-19. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Oj, så många gånger han repeterar det här, Johannes. Hör ni det? Vi älskar för att han först har älskat. Det är det handlar om. Det är kärlekens kärna. Det börjar med honom. Han tog itu med din och min synd. Han öppnade vägen. Han lät Jesus ta ditt straff. Om han försonade dig, all din synd med sig, hur skulle du då inte kunna älska din broder? Eller hur? Då står det så här. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla, fruktan, det tror jag vi har väldigt svårt med i våra liv. Den förlamar oss och vi vågar inte leva ut så som vi är. Vi vågar inte riktigt vara den vi är. Vi sätter på en mask. Vi gömmer oss för vi är rädda. Vad är vi rädda för? Det där straffet, vad är det för straff? Jag tänker, ja, men det låter ju, ja, vi har hört det här många gånger. Jag är inte rädd för någonting. Jag vet att Gud älskar mig och det är bra. Så här. Det konstiga är att när jag lever i min vardag så är det som jag ändå inte skulle förstå det. För jag vågar ändå inte riktigt vara den jag är. Utan jag låter fruktan förlama mig på många områden. Jag är kanske rädd för att, misslyckas med någonting. Så jag gör allt jag kan för att göra det på bästa sätt. Och så kan jag få lite beröm. För så funkar vi. Jag börjar på Sion i oktober. Jag jobbar här snart ett år. Och först tänkte jag, ska jag göra ett bra jobb? Och jag har slitit med den ekonomin, ska jag berätta för dig. Kanske inte så mycket med alla pengarna, men siffrorna. Och reda ut ett och annat. Men jag vill göra ett bra jobb. Jag vill absolut inte misslyckas. Och det tror jag är bra, förvisso. Men om det blir det som driver mig. Om det är det att jag inte ska misslyckas. Jag får inte liksom pappamasken här. Alla ska liksom se att det här är bra jobbat. Och när de kommer med beröm så känner jag, yes, liksom. Vad skönt att ni ser mig. Eller hur? Det finns någon slags fruktan där som inte gör att jag är riktigt fri när det driver mig. Förstår du? Eller jag är rädd för att bli förbisedd. Hej, hej! Här är jag! Hej! Jag är också här! Och man syns och man hörs. Har ni sett det här? Det här jag har här. Si. Och man är rädd att man inte ska bli sedd. Jo, vad har hänt? Jag har inte förstått Guds kärlek. Att han älskar mig. Att han får träffa mig med sin kärlek. Där den bara tar bort all skam, all rädsla, allt det jag har burit på. När jag försöker lyckas varje dag. När jag till och med försöker lyckas älska bröderna, så kommer jag hem och systrarna. Och så kommer jag hem och tänker, söta, vad gick dåligt. Gud, vad du är där. Du måste vara arg på mig. Du måste tycka jag är grymt dålig. Och så sitter vi och liksom kasta sand på oss över det där som vi har misslyckats med. Istället för att vända till honom. Säga, Herre, förbarma dig över mig. Rena mig från det här. Hjälp mig med mina tankar. Hos dig finns det jag behöver. Därför att du har gett mig allt i Kristus. Det finns i honom. Eller vi kan ha ett oändligt sökande av bekräftelse. Ah, nu såg de mig. Det var en pastor som berättade att för honom var det urviktigt, och det här kan man ju bara säga när man är pastor, kanske andra saker då. Men om det var bra med folk på möte på söndag, då var måndagen bra. Men var det sämre med folk på söndagen, då var måndagen hemsk. För det handlar så mycket om mig, om att jag bekräftas. Jag har lyckats med det här, titta vad jag har uppnått. Och så känner vi bekräftelse där. Vad har vi gjort? Vi har tappat fokus på Jesus Kristus. För det är bara genom honom vi har kärlek. Det är bara genom honom vi är försonade. Vad händer med oss? Finns ingen berömmelse. Ingen av oss kan ändå vara tillräckligt bra. Men då hamnar vi alla under samma planka. Ingen av oss lyckas. Alla behöver korset. Ingen av oss behöver berömma sig för någonting. Vi kan vara trygga att vara de vi är. Vi är älskade på grund av den han är. Vad han har gjort för oss. Att han först har älskat oss. Eller hur? Och när jag uppfylls av den kärleken, så driver den också bort den här rädslan i mitt liv. Rädsla för att jag ska misslyckas. Att man inte ska se mig. Att jag inte märks i världen. Att jag inte är bekräftad. Gud vill bekräfta dig. Han gör det i Kristus. Han har redan försonat dig med sig. Det du och jag behöver göra är ju förstås att ta emot denna försoning och säga, jag behöver den. Jag klarar inte mig själv. Ibland kanske vi är sådana som vill att våra åsikter ska bli hörda. Det är viktigt att det går till på det här sättet. Så vi har behov av kontroll. Kontrollera saker. Veta att går det så här, då vet vi till och med så att på möten, om det är det här inslaget, då blir det bra möte. Och så går jag hem och är jättenöjd. Ja, men nu var inte riktigt bra. Oj, oj, oj. Och så är kvarnen igång. Så lätt vi hamnar där. Och det hamnar vi där för att inte Kristi kärlek är fullkomnad i oss. Och det skulle tagga ner så mycket osämja, få människor och må så mycket bättre också här, om vi förstod den kärlek Gud har älskat oss med i Kristus. Den som vi inte gjorde ett uns för. Allt kom från honom fullständigt. Allt utgick från honom. Det var hans initiativ, inte alls vårt. Han fann oss. Att han först älskade, det är det som är poängen. Det är det som är det som löser dig och mig. Vi kan ha vad det än är för synder i våra liv. Men när vi kommer till honom och säger, Herre, här är jag. Jag behöver dig. I fredags var jag i Seinäjoki och lyssnade på Suzette Hatting, en väldigt pågång dam. Full fräs där hon talar. Men en sak som jag tänkte på som hon sa är just det här med den första kärleken. Och jag vet inte, när ni läser det så, som jag, så kan man känna jag har säkert tappat den första kärleken. Usch vad jag är dålig. Jag vet inte hur många av er som kan känna det ibland. Men man hamnar ju där i det där träsket där man liksom ser ner på sig själv så jättemycket. Och då säger hon så här, vad det egentligen betyder på grekiska detta med att mista den första kärleken, det är att förlora fokus. Och en bild som kommer för mig, det är den där berättelsen om Petrus. Ni vet, när han skulle gå på vattnet, för han såg ju Jesus gå på vattnet. Först blev han ju rädd och tänkte, hosh, ett spöke här. Men då säger han, bara du säger till mig att jag ska gå, då vet jag att det är du. Ditt ord liksom, det levererar. Ditt ord är det som räddar mig. Och Jesus säger, kom! Han säger, om du har det här, om du gör så här, tänk på det här Petrus, när du sätter fötterna vid relingen, då ska du kunna gå. Kom! Han bara säger kom. Och Petrus stiger ut. Och vad har han fokus på? Vad tror du han har fokus på? Han har fokus på Jesus. Och när han har fokus på Jesus, då är det inga problem. Men plötsligt börjar han se, det blåser ju här. Vad är det jag håller på med? Någon som har varit med där när ni har börjat på någonting. Känner, det här känner jag, Gud har lagt ner i mitt hjärta. Jag börjar på, och så börjar det blåsa. Och plötsligt är vinden så mycket viktigare. Och vågorna, och här liksom. Och man ser omstenen, och det taggar ner. Och tar bort allting, och du blir rädd och försiktig och backar ner. Och det var det som Petrus gjorde. Han tappade fokus från Jesus och fästade på vågorna, omständigheterna, där han befann sig just då. Och han tappade det mest viktiga just då för att kunna gå på vattnet. Gå och göra det omöjliga. Att uppleva Guds kärlek faktiskt, det tycker jag är omöjligt i det naturliga. Att förstå att jag är så älskad. Jag behöver fästa blicken på Kristus. Fästa blicken på honom. För det är där det finns för mig. Hos honom som kan leda mig genom vilken storm som helst. Det är sköna med Jesus är att när Petrus gjorde så, som vi ofta gör. Vi kan bara säga hej Petrus när vi kommer till himlen. Jag vet precis hur det där kändes. Det var inte så vått där jag går kanske, men det var väldigt jobbigt. Därför jag fastnar i vågorna och omständigheterna. Men det han gör, Jesus, när han faller ner, så räcker han honom handen och drar upp honom. Och det är så skönt. För även om du har förlorat fokus på Jesus och vågorna och det som är runt omkring äter upp dig för stunden. Kom ihåg att han skulle aldrig lämna dig att sjunka eller drunkna. Han drar dig upp ur dyn. Han drar dig upp därifrån. Det här är Guds kärlek. Och det är det som Johannes pratar om. Och han säger, den verkan när du förstår att du är så älskad. Utan att du har gjort någonting. Du är helt oförtjänt av Guds nåd. Då kan du också ha lite överseende med dina bröder och dina systrar. Och när du ser att det här är inte som jag önskar att det ska vara i min lifegrupp, i min familj, i min församling. Då vänder du dig till Herren och säger, Herre, det är samma med dem. Alla kämpar vi, men jag kan be för dem. Jag kan söka dig, förändra mitt hjärta, ta bort den här bjälken som jag har i mitt öga. Istället för att fokusera på flisan som min broder har. Förstår du? Det finns en väldig sanning i det här. Och jag tror att om vi blir styrda av omständigheterna så känns det blir ett evigt jagande som predikaren säger efter vind. Det blir aldrig, vi kommer aldrig fram. Men att komma till Kristus, det är att komma hem. Då har Guds kärlek nått sitt mål i oss. När vi älskar varandra, när vi upplever att hans ande är i våra liv. Han har gett oss av sin ande. Och jag tycker att vi ska avsluta hörni tillsammans, bara inför Herrens ansikte. Och säga, här är jag Herre. Jag behöver dig varje dag. Mina tankar influeras av både det ena och det tredje. Jag klarar inte av att leva upp till det där. Men hjälp mig att förstå att det handlar inte om mig i första hand. Utan det handlar om din kärlek och din vilja för mig. Att du dog för mig, att du gav ditt liv för mig, att du öppnade vägen till Gud. Jag får leva i din kärlek. Så vi kan ställa oss på våra fötter innan det blir kafé. Och så ska vi bara be tillsammans. Där vi står. Och du känner Gud själv. Du får vända dig till honom den här stunden. Du vet vad du har hört. Du vet vad det brister hos dig. Du vet vad du förstår. Vänd dig till Herren den här stunden och ta en stund där du pratar med honom och säger: Herre, det här vill jag förstå. Jag vill inte längre leva som slav under fruktan, utan jag vill leva i din kärlek. Jag vill förstå att du har älskat mig med en gränslös kärlek. Jag skulle vilja be Marie-Louise att komma upp och låsa oss till mig. Och den sång vi sjöng sist, Jesus be the center, kan vi bara ta den tillsammans? Så jag vet att det inte alltid är så. Jesus är inte alltid centrum, och ibland säger vi att våra bekännelser i låsångarna är så höga. Men när du är i Guds ande så är det precis så du upplever det. Det är precis så det är. Då är Jesus verkligen mitt centrum. Då är det det jag vill ha. Men ibland lyckas jag inte. Det betyder ju inte att bekännelsen på något sätt är fel. Men det är dit jag strävar. Jag vill att du ska vara centrum. När du står där, Herre, du är inte centrum i mitt liv. Jag har missat fokus ifrån dig. Jag finns just nu, här, så ser du mig, men du dömer inte. Han har inte kommit för att döma och fördöma. Han har kommit för att förlåta, upprätta, försona. Gud är kärlek och han älskar dig, vem du än är. Hos honom finns trygghet. Hos honom finns den kärlek som fördriver fruktan i ditt liv. Jagande efter vind. Jagande efter människors bekräftelse. Hos honom finns det du behöver. Herre, vi står inför ditt ansikte den här stunden och vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du berör oss med din ande, Herre. Vi tackar dig för din kärlek.